Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej Simon här med en liten varning innan du börjar lyssna på det här avsnittet. Nämligen så att de första 10 minuterna så sprakar något förskräckligt och knastrar och brusar. Det låter fruktansvärt. Och varför gör du det då? Ja, det vet väl inte jag. Då hade jag ju gjort det slutade, gjorde det. Men det positiva är att det bara är 10 minuter. Så du kan välja att om du tycker det är för jobbigt bara hoppa över de första 10 minuterna. Där vi pratar om strukturell rasism och varför han tycker att det begreppet är så himla, himla dumt. Så det är ju intressant. Men om du inte orkar med bruset, bara skippa till 10 minuter så slutar det plötsligt. Det är ju det positiva. Vi fokuserar på det positiva nu. Så, ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Radioapan Svensson, det där vet du. Idag har jag en mycket spännande gäst. Men först vill jag bara säga att jag vill skicka stort tacksamhet till Unsworn Industries interaktionsdesign och innovationsstudion som gör oerhört fräcka grejer och som sponsrar min podd. Det är väl bara värt att anlita dem för någonting, varför det, eller hur? Så gå in på unsworn.org och kolla runt där vilka fräcka grejer de har gjort. Och Unsworn skulle också vilja använda det här utrymmet till att propagera för vad de kallar för de små mänskliga rättigheterna. Idag är det den här, den lilla mänskliga rättigheten att få rita lite först. Ja, det är bra ansvaret, det låter bra. Nu tycker jag att vi sätter igång med denna veckans viktigaste intervju. För idag har jag en EU-parlamentskandidat här. En sån där som vill få din röst så att han kan dra ifrån det här jävla landet. Det bor i Bryssel i några år istället. Det är Jacenko Selimovic, tror jag det uttalas. Så jag tänkte prata med honom om EU och om strukturell rasism och om... Men vad sa du? Vet inte vem Jacenko Selimovic är? Nej, det trodde jag, det visste. Men okej, då får vi börja med att jag berättar det då i så fall. Jacenko Selimovic är en folkpartist som de senaste åren varit statssekreterare åt interaktionsminister Erik Ullenhag. Och det är inte bara ett fräckt jobb utan också en av världens längsta titlar. Som statssekreterare åt integrationsminister Erik Ullenhag vet jag inte exakt vad man gör. Men jag gissar att man håller på med integration och så håller man säkert på lite med Erik Ullenhag också. Jacenko har inte alltid varit folkpartist. En gång i tiden jobbade han på Sveriges Radio, precis som jag. Där var han chef för radioteatern. Du vet, den där jättemärkliga konstformen som av någon anledning måste finnas med i Sveriges Radios utbud. Men så en dag så tänkte han, det finns inget jag inte klarar av. Och så provade han på att bli politiker. Och även om man inte sitter i riksdagen så får man väl ändå säga att det har gått rätt hyfsat. Han gick från halvkänd till helkänd när han skrev en debattartikel som var ett brev till Jonas Hassan Kamiris debattbrev till Beatrice Ask. Det fick han skit för det. Mest fick han skit för att han skrev att rasism inte finns. Kolla på mig! Jag är invandrare och jättelyckad. Typiskt invandrare, va? Att inte veta att man aldrig får säga att man själv är lyckad. Man kan säga att det var Jacenko som satte igång grälet inom antirasismen. Plötsligt formades olika läger, de som trodde på strukturell rasism och de som inte trodde på strukturell rasism. Och så de som inte riktigt vet vad det betyder och som bara tycker rasism är lite dåligt. Just i dessa dagar är Jacenko som sagt lite nervös, tror jag, för det är ju snart EU-val och han vill så gärna komma in i parlamentet för att slippa den här långa, långa titeln han har idag. Vi får väl se hur det går med det, men helt säkert är i alla fall att han lyckades komma med i veckans viktigaste intervju och det är inte det lättaste, så jag säger både grattis och välkommen då till Jacenko Selimovic.
Tack.
Jag måste först fråga om den här debattartikeln som du skrev med Jonas Hassan Kamiri. Jag har varit så nyfiken, för du skrev att du brukade grilla med honom en gång om året. Och sen så sa han efteråt, nej, det är inte sant. Ja. Vad var det för något?
Jag tyckte inte det var ett värdigt sätt att sorts, gå in i den debatten. Men så är det. Så kan alla debatter kan förvandlas till någonting annat. Både jag och Jonas har suttit i det här hemmet naturligtvis. Aha. Och sen har Jonas varit lite petig för att säga nej, det var inte vid midsommar, det var nog vid något annat tillfälle. Och det var så här, okej, fine, jag köper det. Det är så här, om det är det viktigaste, ja, i hela det här, då köper jag det. Det var inte riktigt bra.
Nej, för den dog ut alltså. Men det var att det var den detaljen som var fel.
Ja, det är någon sorts, nej, det är inte mitt som var. Det är så, okej, fine. Ja, då säger vi det. Det var kanske, jag vet inte, jag kanske gjorde fel. Ingen aning, faktiskt. Det var inte, överhuvudtaget, det var inte poängen med artikeln. Artikeln bär på en annan budskap. Alltså, det är någon sorts, jag tycker det är ett enormt viktigt budskap. Och jag tycker det var väldigt många. Du säger, jag fick väldigt mycket skit som du sa. Jag tror inte faktiskt att det där stämmer. Jag fick lite så här, det var lite så här kutymt att säga i tidningar, i några tidningar, det var inte rätt. Men jag fick enormt stöd. Alltså både i tidningar, ute, i tidningar, i det som skrivs och helt osannolikt stöd som kom till någon sorts av människor av alla möjliga läger. Senast igår var det en sorts en mest vänstra människa i det här landet som sa, jag tyckte att någonting du skrev var väldigt bra, det var det där artikeln med Jonas Hassan-Khemiri.
Ja, minsann. Men för det var i alla fall för mig då när jag upptäckte de här skillnaderna som fanns då, att man kan säga det på olika sätt. Och, men hur är det du med det här strukturella rasism, hade jag inte hört talas om innan till exempel?
Jo, men jag ogillar den idén. Först ogillar jag att man förklarar människor som är en av dem som har en av de mest generösa integrationspolitiken i Europa för rasister kollektivt. Jag tycker det där ska man inte göra. Man kan säga väldigt mycket att det kan bli bättre, att det är någon sorts, att det här landet kan bli bättre, och jag håller med. Jag är faktiskt en av dem som tycker att vi kan ha större invandring än vi har. Men säg inte för den sakens skull att människor som ägnar väldigt mycket av sina dagar åt att sticka tröjor för flyktingar. Säg inte till dem så här, ni är rasister. Så ja, men ha lite respekt att några människor ägnar faktiskt någonting för att göra livet bättre för flyktingar, för andra. För när jag kom till landet upplevde jag väldigt generöst land med alla sina problem. Naturligtvis, jag försöker inte förminska problem. Men jag tyckte att vi har lärt oss att man inte kan säga någonting kollektivt om juden, att man inte kan säga någonting kollektivt om muslimerna, att man inte kan säga någonting kollektivt om vem som helst. Plötsligt var det okej att säga kollektivt om svensken. Ja. Jag tycker så här, vänta.
Men lite av den kritiken du fick var väl just det att strukturell rasism inte handlar om just att man skulle säga att alla var rasister, utan snarare att att det faktiskt finns folk som inte får lägenheter eller jobb.
Jo, men det är helt klart att det gör det. Det är helt klart att det gör det. Det är helt klart att det finns det. Men om du ser människor som någon sorts totalt inlindade i rasistiska strukturer, då kan de inte göra någonting åt sitt liv. Om du går till Rosengård och säger till killarna där, vet ni vad? Vad än ni gör i era liv, hur än mycket ni pluggar, hur än mycket ni försöker anstränga er, hur än mycket ni är fantastiska, så kommer ni aldrig att få jobb. Vad tror du de kommer att göra? Tror du att de verkligen kommer nästa dag att sätta sig vid skolbänken och säga, jag pluggar ännu svårare, ännu mer. Alltså, det är någon sorts, det är att ta bort hoppet. Det är att säga att du kan inte göra någonting med ditt liv. Och jag tycker det här är ett farligt sätt att säga. Jag tycker det skadar de här människorna. Det framställer dem som ni är totalt överlämnade åt någonting som ni inte kan påverka. Mm. Och då finns det enda saken jag kan göra, och det efter det är så här, att säga, hörni, jag drar härifrån. Alltså det, jag tycker det,
men om det nu är så, jag vet inte så mycket om det, men jag pratade med Kawas Olfagar om det här. Han pratade om tuppforskning som just var så här, att har man utländskliga namn så är det svårare för jobb. Är det inte bra också visa på det?
Absolut. Men det här har jag försökt vara extremt tydlig i den artikeln. Jag tror att jag skrev så här, fem gånger så här. Rasismen finns, diskriminering finns, folk diskrimineras. Och så här, men säg inte att allting är så svart som det var.
Det finns, men man behöver inte säga att det bara är så.
Jo, precis. Alltså, folk brukar säga ibland så här, vad ska vi göra åt det? Ja, om läget verkligen är så som beskrivet i den här artikeln, då kan man inte göra någonting åt det. Det är en sorts öde. Jag måste leva i det, och jag kommer leva hela mitt liv. Och jag vill gärna säga till människor, ni kan göra någonting åt era liv. Även om det kommer bli svårt, även om det kommer bli jobbigt, även om ni också kommer bli diskriminerade. Men ni kan göra någonting. Vi ska hjälpas åt att göra någonting. Både jag som kan göra någonting som politiker, den där kvinnan som stickar tröjan åt flyktingar. Jag tycker faktiskt det är oanständigt att säga till henne, du är rasist. Det är hon inte. Jag är ledsen för det, men hon försöker göra sitt bästa. Kan inte vi hjälpas åt att förbättra världen istället för att så säga att allting är riktigt svart?
Även om jag inte ser tröjor. Men jag vet ju inte säkert när jag kanske också halkar in i något sånt där. rasistiskt beteende. Som jag, det gör jag ju inte medvetet då.
Jo men såklart, det gör vi alla. Det är naturligtvis att det finns rasistiskt beteende och naturligtvis att det finns väldigt många människor som faller det ibland helt omedvetet. Och det är helt rimligt att någon påpekar och någon säger det. Men försök inte någon sorts... Det där är ett farligt sätt. Om du förklarar det här landet, fundera på vad det gör med landet. Om du förklarar ett land för rasistiskt land, vad kommer det göra med dess befolkning? Kommer de bli mindre eller mer rasistiska efter den stunden, efter den meningen?
Men att man känner så...
Man känner så här, vi har en någorlunda bättre, öppnare, generösare land än alla andra. Och vi är förklarade för rasister. Det är så här, okej, vad ska jag göra åt det? Jag tycker det där är lite...
Skulle man kunna säga att du ser situationen glaset som halvfullt?
Ja, jag tror att...
Som halvtomt?
Ja, jag tycker det är en plikt som man har att försöka göra någon sorts... Jag kan inte som politiker överlämna saker åt sitt öde.
Tänker du så med miljön också då?
Ja.
Att vi ska inte klassa... Det är väl ganska bra ändå?
Jo, men var ska jag... Nej, inte det är ganska bra, men jag kan göra någonting åt det här. Aha. På samma sätt som med rasismen. Mm. Jag kan göra någonting åt det här. Om jag börjar tro att så här, jag kan inte göra någonting. Isen smälter.
Ja, det finns ju
sjön kommer att förgiftas, fisken kommer att dö ut. Då kan jag bara i princip så här, sluta leva. Jag måste tro att jag kan
eller
göra någonting.
Eller flyga så mycket som helst, för det har ändå betydelse.
Okej, okay. Och då börjar vi med att säga vi kan stoppa det här genom att sluta flyga till Thailand på semestern, genom att kontrollera vad vi släpper ut i Östersjön, genom att och så vidare.
Du hörde jag prata om de mörka krafterna i Europa och nu inför EU-valet och sådär. Mm. Om de här partierna får mer och mer makt i EU, kommer du fortfarande vara för EU då? Om hela parlamentet är fullt av gyllene gryningar.
Hela parlamentet kommer inte bli fylld av gyllene gryningar. Jag tycker det är väldigt mycket väldigt problematiskt att de kommer in. Och just att de är så många i Europaparlamentet, eller kommer bli flera än de är idag. Varför det? De brukar gorma, göra sig till och göra mycket oväsen i nationella politiken. Men i väldigt få länder har de lyckats påverka politiken. De har faktiskt varit isolerade på ett eller annat sätt, som i Sverige. Det är inte i alla länder, i vissa har de lyckats påverka och då är det riktigt farligt.
Men du tog risken större att de...
Jo, om de enar sig i en grupp i Europaparlamentet, då kan de påverka på riktigt. Och därför tror jag att de måste bemötas just i Europaparlamentet. Det är därför jag söker mig dit, för jag säger till människor, jag kommer bemöta dem där. Jag tror att där är rätta stället att bemöta dem.
Okay. Men du klumpar ihop dem i en grupp ungefär, alla, vilka de nu är, gyllene gryning och...
Vi vet inte hur många grupper kommer finnas, men jag är lite oroad över att väldigt många människor är beredda att svära att det inte kommer bli en grupp. Och då säger jag så här, hur vet ni det? Det är någon sorts, vi vet faktiskt inte det. Vi vet inte om de har blivit tillräckligt taktiska att kunna sitta i ett grupp för att påverka. För de vet att om vi ska kunna påverka måste vi sitta i en grupp. Det är det som är hela poängen, för att vi ska vara så många.
Men vad är det de kan påverka då? Är det liksom...
Flyktingpolitiken bland
annat? Jo, men är det hur många som kommer in i hela Europa? Eller, alltså, finns det en sån?
Jo, nej, men de kan påverka en hel del. För det första för att...
Sverige har väl en egen kvot för många vit. Vi får bestämma hur många vi tar emot.
Ja, men vänta två sekunder. Först kan det vara tillräckligt många för att kunna påverka lagarna som stiftas i EU. Alltså, Europeiska parlamentet är ett förhandlingsparlament där man kompromissar mycket mer än i svensk politik. Det vill säga, i nationella parlament i olika länder räcker det med en röst överläge och så har du i princip kommit med en lag. Men i Europeiska parlamentet brukar inte fungera så. Av den enkla anledningen att det finns parlament som beslutar en sak, men sen finns det efter parlamentet också rådet, det vill säga det organet där sitter olika länder.
Ja.
Så kör du alla med en restöverläge i parlamentet, så kommer länderna där borta i rådet säga nej, det där vill vi ändå inte ha.
Nej.
Vilket är anledningen att man kompromissar sig mycket mer i parlamentet än i andra forum, i nationella forum. Och måste man kompromissa sig med gyllene gryning, då blir det lite jobbigt. Alltså då blir det lite problematiskt att kompromissa sig med dem i det här.
Jo, men
där tror jag de kan påverka det. Det andra som de kan påverka, de kan faktiskt med metoden att köpa och sälja olika förslag, som det görs alltid i parlamentet. Man stödjer en viss grupp på något förslag, för de stödjer en i nästa förslag och så vidare. De kan påverka faktiska saker. En av de saker som vissa länder driver i Europeiska parlamentet på allvar är att driva någonting som heter återföreningsdirektivet. Det är rätten till flyktingar att förenas med sina familjer, med sina barn och fruar.
Mm.
Det driver flera länder i parlamentet.
Och direktiv just, gäller över svensk
ja,
lag
det gäller, till exempel. Det gäller, ja, precis. Det är så här, alla vi i alla europeiska länder har flyktingar rätt att förenas med sina familjer, med sina barn och sina. Och flera länder driver det där. Flera länder har haft olika förslag att ifrågasätta och så vidare. Ja, varit lite småjobbiga på den punkten, tycker jag. För att jag tycker det är väsentligt att det där rätten inte ifrågasätts. Faktiskt på allvar. Men kommer de här människorna i parlamentet, blir de tillräckligt stora, så kan de påverka till exempel just det. Och då tycker jag att det är allvar.
Jag har en liten undran här, man säger att anledningen till att det är så många sådana här partier nu är krisen.
Ja.
Men jag tänker på Baltikum, där var det en väldig kris för ett tag sedan. Men det blev inga nazister i Baltikum.
Det finns ingen regel att krisen skapar dem ur inget. Alltså de där partierna måste ha funnits innan. Mm. Och sen kommer krisen och sen går de upp. Om du tittar på nuvarande partierna som har funnits, så har de alla varit på ungefär 5-7% innan krisen, med undantag av Front National, franska främlingsfientliga partiet, som har legat på 10.
Mm.
Efter krisen har de andra partierna åkt till 15 och Front National några till uppe i 25%. Så krisen har egentligen hjälpt dem till att bli större. Och det tycker jag är besvärligt, att krisen triggar våra fördomar som redan existerar. Inte i alla länder, inte överallt, det finns inte så här lag. Men, och det här är nu en enormt viktig poäng. Den här krisen var värre än 30-talet.
Mm.
Den här krisen var i sin styrka värre än 30-talet.
Men vi hade lite bättre försäkringar och så.
Ja, vi löste det. Inte bara för sig, utan tack vare EU och tack vare euron, som vi faktiskt tvingade länder samarbeta.
Men det var väl tack vare euron som krisen kom till?
Nej, du har fel. Nej, ni har fel. Nu tar vi det här från början. Först, det var inte tack vare euron, utan det var tack vare att vissa länder levde vid sina tillgångar.
Ja,
om du slösar mer än du drar in, så kommer du få problem med i hushållet. Likaså med länderna också. Men när samma sak hände under 30-talet, då började väldigt många länder rädda sig själva och exportera problem till andra.
Mm.
Och det skapade en nedåtgående spiral som bara blev värre och värre och värre och värre. Det slutade faktiskt efter några år. 30-talskrisen slutade i ett krig. 90-talskrisen...
Och sen efter kriget så blev det ju jättebra.
Nej, efter kriget bildade vi EU, just för att det inte hamnade i det.
Ja, men då hamnade ju en sån ekonomisk boost.
Ja, men det är ekonomisk boost för att halva Europa var sönder, så vi började bygga om det från början.
Just det.
Ja, men så det är inte bra
ett
boost.
Krig är...
Nej, men det är inget bra boost. Försök inte.
Nej.
Alltså, du kan skapa något sorts, om du vill skapa arbete i ditt hem, så kan du så här, slå ut och förstöra hela lägenheten och börja bygga det. Men det är inget bra sätt att göra det. Tro mig.
Det är lite jobbigt under den perioden.
Precis. Ja. Men vad jag försöker säga är att samma kris under 90-talet, eller till och med starkare kris, bredare kris, djupare kris, skapade inte alls lika jämförelsevis stora problem. För att vi tvingade länder att samarbeta. Vi tvingade europeiska länder att säga, hörni, Grekland går i konkurs, ni måste låna dem pengar. Det blev tufft, det är sant. Det var inte pengar, med villkor som de pengarna var förknippade med var ganska tuffa. Men vi började hjälpas åt istället för att sätta dit den andra. Och det gjorde att sociala konsekvenser av den här krisen blev mycket mindre än sociala konsekvenser av 30-talskrisen. Det var tack vare EU som vi faktiskt mildrade effekterna av krisen.
Du älskar EU?
Ja, jag skulle inte använda verbet älska, men jag tycker väldigt mycket att EU är ett nödvändigt instrument att hantera en global värld. Ja.
Ja. Men visst blev du också lite demokratiskt trött inför det här valet?
Nej.
Nej, du röstar ju på dig själv visserligen, men sen, jag bara, men sen förra
ursäkta,
gången...
Ursäkta, hur vet du det?
Ja, det var en kvalificerad gissning. Men jag kände så här, jag röstade förra gången för 4-5 år sedan, ja. Mm. Och sen dess har Bulgarien, Rumänien och Kroatien kommit med. Det är mer än 30 miljoner människor som har vattnat ur min röst. 30 miljoner gånger.
Mm.
Det blir mindre och mindre viktigt. Och sen som jag då röstar på dig till exempel, så kommer du från ett parti som hamnar i en grupp som ska, som du säger då, kompromissa med andra grupper.
Mm.
Jag vet ju inte ens om din åsikt ens kommer igenom svenska FP.
Oh ja, det gör det. Det gör det. Det är väldigt mycket en sorts parlament, europeiska parlamentet är väldigt mycket.
Du kompromissa med ditt parti, sen som med din grupp, sen som med en annan grupp.
Jo, men såklart, men parlamentet är väldigt mycket ett ställe där parlamentariker har mycket större personlig inflytande än i andra länder. För det handlar väldigt mycket om personen som kan göra det där jobbet.
Fast det är 750 personer.
Jo, men det är ändå... Om du tittar på Marit Paulsson, så har hon faktiskt gjort jobbet som är knutet till henne. Jaha, vid sidan om 749 parlamentariker, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Så jag tror att absolut att det finns en chans att påverka i det där. Men jag tror inte att... När du säger demokratiskt trött, jag är inte det minsta demokratiskt trött. Jag är bara trött att folk inte diskuterar det här valet.
Ja, okej. Men för du vill också utvidga ut till Baltikum och så vidare.
Ja, men backa tillbaka 50 år i tiden. Och tänk på att alltså, ett förstört Europa i ruinerna bygger EU för att inte det ska upprepas en gång till. Vi lever framtiden med några utvidgningar fram till 2004, och då utvidgar vi stora utvidgningen till länder kommer in. Fundera på vilka länder det var.
Mm, det blev en historielektion som jag inte var
alltså, men det, blev, det var länder som för de flesta av dem var alldeles innan dess diktaturer.
Mm.
Och så plötsligt 10 år efter lever de någorlunda väl, är demokratiska, har förstärkt respekten mot mänskliga rättigheter, har förstärkt sina miljölagar, har förstärkt sin rättsstat och så vidare. Det är fortfarande inte på hos vissa länder är inte kommit upp till svensk standard eller till andra. Men det är mycket bättre än det hade varit. Så hur kan man klaga på det där?
Ja,
vad vill ni ha mer? Det finns välstånd, det finns fred, det finns bättre miljö. Vad vill ni ha mer?
Jag tyckte du bytte samtalsämnen lite, för det är väl toppen liksom, att man blir fler gemenskaper och har det bra. Men just det här parlamentsvalet blir ju mindre och mindre, eller mer och mer jobbigt för mig som enskild röstare. Jag kan då tycka så här, men kan inte riksdagen då välja ut några stycken och skicka ner istället?
Fast det finns en poäng att du väljer, även om det är jobbigt. Det finns en poäng att du har den makten.
Men skulle du tänka, ta den med makten. Det här resonemanget, skulle vi kunna ha en världsregering som just Torbjörn Tännsjö, som jag intervjuade förra veckan, sa. Men då tänker jag, här, det är ju helt omöjligt att rösta in folk i en världsregering. Men det skulle du också då inte kalla.
Fast det är inte omöjligt i EU. Det
är omöjligt, men det bara känns ju...
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker
det kallas det demokratiskt underskott, är det det heter?
Ja, men det pratas väldigt mycket om demokratiska underskottet, för att Bryssel är en väldigt känd blame game. Det är så här, det är lättast att skylla på Bryssel. Men det gör man på varje nivå, förstår du? Om du är i Malmö, eller om du är i Göteborg, eller om du är i Kristianstad, så skyller folk på Stockholm. Tro mig.
Mm.
Det är så här, regeringen är skyldig för allt. Jag vet inte hur debatten går här. Jag följer bara Sydsvenskan. Men jag är helt säker att allt som är fel i Malmö är regeringens fel. Det kan jag garantera. Ja, för att man brukar skylla uppåt.
Det är någon sorts... Ilmar Reepalu har slutat. Så att nu...
Ja, men okej. Okay.
Innan var det han vi skyllde på.
Men... Det där är blame game. Allt som är fel i Sverige är Bryssels fel. Och jag gillar inte det. Jag tycker det där är... Så här, poängen med EU är följande. Väldigt kort. Världen har blivit global. Världen har blivit lite större. Din värld har blivit lite större.
Yep.
Och den nya världen behöver ett instrument att hantera det. Det är EU. Det är så här, du kan inte hantera globala världens problem med nationella instrument.
Nej, men om vi pratar demokrati då, som jag tänker mig att Platon och Aristoteles tänkte sig det. Ja, men då är vi en liten grupp på 200 personer som röstar. Men nu blir det mer och mer och mer. Nu är det ju inte demokrati i den betydelsen längre.
508 miljoner, varför det?
Ja, men...
vi väljer väl några som 508 miljoner människor väljer 751 parlamentariker.
Bara i den här bostadsrättsföreningen är det galningar. Och så tänker du det hela Malmö, hela Sverige, fullt på folk som jag inte tycker om, hela Europa, åh gud.
Fast det där kan du säga, ju fler röster desto rättvisare utslag blir det. Man kan också säga så här, ju fler det röstar, desto mer tar du bort inflytande som de här galningar har.
Ja, jag tänkte att det blir fler och fler galningar, men det...
Kanske blir också fler och fler normala personer, eller?
Ja, det kan ju vara så. Jag tappar också lusten på att rösta, eftersom alla tjatar hela tiden. Att det ska vara så, du måste rösta.
Nej, så går rösta, gå och rösta. Så tänker man så här. Fast jag förstår vad du menar, men jag tycker det är extremt viktigt att rösta.
Jag såg faktiskt tidigare dag var en sån här skylt som röstade i valet och så stod det 60% av besluten som tas i valen kommun är beslutade från EU.
Aha, någon koppling till besluten som är beslutade i EU.
Ja. Jag tänker, det kan fan inte stämma.
Ja, men det är lite hur man räknar, vilken koppling man säger är väsentlig. Det är, ibland överdrivs det där siffran, ibland underskattas det. Men man kan med säkerhet säga Bryssel och beslutet fattade i Bryssel påverkar oss väldigt mycket. Så kan man säga. Sen om det är 60%, då har någon förmodligen velat få så stor procent som möjligt och boostat upp det. Sen när främlingsfientliga säger så här, ser ni att det är 60% som fattas i Bryssel, då brukar de minska det här procentet. Plötsligt är det så här 40%. Så jag skulle inte binda mig vid det. Många beslut fattas i Bryssel som påverkar oss, och det är viktigt. Det är därför vi röstar.
Jag har en känsla av att besluten, jag har gjort inslag till Sveriges Radio om EU-valet och sagt att ta reda på vad det handlar om. Det är ganska så svårt att ta reda på. Men jag har fått för mig att besluten där handlar om, ska det vara gift i maten? Ska vi få ringa med mobiltelefon? Mm. Ska djuren bli torterade? Ja. Och det är ju, tycker jag, låter som ganska sunt förnuft frågor. Ja. Jag behöver inte rösta på just dig, jag kan ta vem som helst egentligen.
Ja, jag tycker, så här är nationella val har en konfliktlinje som heter höger-vänster. Det är så här, folk som tycker att det här är viktigt för mig. Det är någon sorts kampen mellan arbete och kapital. Eller människor. Så det är det som är huvudsakliga linjer i nationella val. Man kan också på komplicera det lite grann, som bland annat Folkpartiet säger. Men man behöver inte vara på en eller andra sidan. Man kan både vara någon sorts. Men i grunden är det som är huvudsakliga linjer. Huvudsakliga linje i Europaval är inte höger-vänster. Huvudsakliga linje, vad behöver vara övernationellt?
Sa Marita Ulfskog att det var.
Ja, men det är Marita Ulfskog försöker få det till att det är det. Men det är, hon vet att det inte är det. Utan, såklart.
Vad är det då?
Utan det är frågan, huvudsakliga frågan i EU-valet är, vad behöver vara övernationellt och vad behöver vara nationellt? Det är någonstans det som är frågan.
Jaha.
Och då säger jag, jo, men den här frågan kan vi hantera nationellt. Det behöver inte Bryssel hantera. Och det här frågan kan vi inte hantera nationellt. Det behöver vi samarbeta med andra länder för att hantera. Och ju i takt med att världen blir allt mer global behöver du allt fler, allt större och allt djupare samarbete för att hantera. Bara för att ta några exempel. Om du ska jaga så här trafficking-skurkar. Det är så här, de brukar gå till Rumänien, Moldavien. På något sätt lurar de där tjejerna att resa med dem. Resa via Balkan och komma och sälja de tjejerna här. Och då när nationella åklagare i varje land försöker komma åt dem, så kan de inte i princip göra någonting. För det är så här, ja, men skurkar som jag jagar inte i det här landet. Skurkar är faktiskt, det här är bara tjejerna. Och skurkar som de jagar där, men det finns inget brott för det. Brottet är begått i ett annat land. Och då måste man väldigt komplicerade procedurer, utelämning och så vidare. Och till slut hamnar det i antingen byråkrati, korrumperade åklagare eller vad det må vara, så det blir ingenting. Och då är det så här, om du ska komma åt det där, så måste du inrätta en polis på EU-nivå. Som har rätt att gå i varje land och säga så här, vänta. Vi har där skurkar som säljer knark i det landet.
Men återigen, det här är ju ett sunt förnuft. Det är väl ingen som är emot det då?
Ja, men det är jättemånga emot det. Det är nästan alla partier förutom Folkpartiet säger att vi behöver mindre samarbete, mindre makt i Bryssel.
Men kan man inte just med det här exemplet?
Jo, men okej, okay, vi tar ett annat exempel nu. jag fortsätter med exempel så får du säga stopp. Klimatet, så här. Kommer klimatförändring att stanna vid nationella gränser? Så här, åh nej, vi kommer inte in här i Sverige, vi går inte in. Utan man säger så här, jo men vi behöver lite så här. Östersjön, om jag vill veta vad jag äter, jag låter inte mina barn äta för ofta fisk från Östersjön. Mm-hmm. Nej, men det gör jag inte. Nähä. Det är så här, det är full av tunga metaller som lagras i deras kroppar. Jag gillar inte idén.
Läser du på förpackningen?
Ja, absolut.
Wow, och då tänker jag så här,
men om jag ska veta vad grannar släpper in i Östersjön, då måste jag ha en övernationell instans som faktiskt kontrollerar det. För att när de säger mindre makt i Bryssel, då säger jag så här, ja, men då ska jag veta mindre vad de släpper ut i Östersjön. Och det vill jag inte. Jag är ledsen, så jag vill veta vad det är. När jag säger mindre makt i Bryssel, då ska jag veta mindre hur mycket den där etiketten som du pratar om stämmer ihop med innehållet i paketen, maten. Och det är väldigt många. Så världen blir allt mer global och därför behöver du allt mer samarbete för att hantera det. Och det samarbete gestaltas i EU.
Men av de här 60% som kommuner påverkas av, vad är det för frågor?
Ja, men det är knutna till de frågorna. Det är någon sorts, när beslutet tas i Bryssel om att man inte får släppa ut mer än si och så mycket av den och den kemikalie, så måste kommunen ta beslutet vidare. Alltså det är någon sorts, det är följdbeslut av det som har beslutats eller kopplat till det som är beslutat i Bryssel.
Ja, okej, för jag tycker det låter lite dumt att meningen med kommunen var just att vi skulle förminska demokratin och beslut tas på plats.
Jo, men såklart. Men om du i din kommun bestämmer att vi ska inte släppa mer än si och så mycket, och polska kommunen i Gdansk beslutar att de ska släppa si och så mycket av den skadliga kemikalien, då hjälper det inte. För att vi äter samma fisk. Det är det jag försöker säga. Du vill inte fatta det här att världen är nu för tiden inte längre nationell.
Men det här är de två bästa exemplen med polis och miljö. Men det är ju ingen som säger emot det. Måste hela världen vara med
Du, alla andra partier förutom Folkpartiet vill inte inrätta någonting som är övernationell polis, Interpol. Ingen pratar om FBI på europeisk nivå. Ingen vill ha det.
Nej.
Så du säger, det låter väldigt sund och jag tycker, men gå och rösta folkpartistiskt då.
Ja, det måste alla göra som lyssnar på detta. Det hör jag. Hur går det med jordbrukspolitiken då? När ska vi förbjuda jordbruksbidragen eller vad det är som drar ner hela skiten?
Ja.
Det är vad jag har hört i alla fall.
Ja, men lugnt. Jo, men såklart. Jordbrukspolitiken tar för stor del av EUs budget.
Det är fransmännen, va?
Ja, det är fransmännen, polacker också nu för tiden.
Måste vi ha bönder överhuvudtaget?
Ja, men det är inte dåligt att ha bönder. Nej. Det är inte dåligt att ha lite kusser och lite grisar.
Nej, det är
och lite,
fint.
Men det är fint och vackert och bra. Och när, alltså, du vill ha närproducerad mat och du gillar mer att äta. Vill du inte ha det?
Det är inte viktigt när det är producerat, det viktiga är var det är producerat.
Men det, alltså, var det är producerat spelar roll om du ska med de där bidragen jaga den bästa möjliga, billigaste sättet att producera mat eller om det ska vara närproducerat.
Jag vill bara höra...
Alltså nära producerat, vad heter det?
Det heter närproducerat.
Okay,
yeah. Jag, det var faktiskt ett skämt, jag tror du missade det.
Okay.
Att när och var. Men handlade det om. Du får lyssna på podden efterhand så kommer du höra hur du missade det och så kommer du göra så här. Oh, vad dum jag är. Men vi släpper det nu. Jo, vad fan sen, men jag är på EU här nu. Men det känns som alla kritiserar EU för att det är så överstatligt. Är du med på det också?
Nej, men det är det som vi pratar om.
Var det samma sak som innan?
Ja, men det är det som är överstatlighet handlar om. Så att jag behöver ett instrument för att hantera väldigt många saker idag. Jag kan inte hantera dem på nationell nivå.
Men det var någon som man kan ändå samarbeta utan att det ska liksom ske på... Att det kan ske...
Ja, berätta, vad är det för
mig? Vad kallades det då? Ja, men då behöver man liksom inte ha någon slags
union för det. Det finns någonting som heter på ett vackert byråkratiskt språk. Det här är verkligen så här, det värsta möjliga. Subsidiaritetsprincipen.
Ja, det har jag hört.
Eller hur? Det är så här, det värsta som man kan... Det går
ingen
inte
aning om vad det betyder.
Det går inte så här. Jo, men det handlar egentligen om det här. Att besluten ska tas på den nivån där de är mest effektiva.
Jaha.
Beslut om... Ja, någonting som handlar om det här köket behöver inte tas i Bryssel. För det är inte effektivt att det beslutet tas där. Och det är därför man säger så här, vissa beslut som är övernationella, som där vi behöver samarbeta, ska tas i Bryssel. Mm. Andra ska tas på nationell regeringsnivå, det vill säga i riksdagen, eller i regional landstingsnivå, eller i kommunen. Så det är så här, man försöker säga så här, vad är det som är... Och de besluten hör ihop naturligtvis. Det går inte att göra så här, vi struntar i vad det är på andra nivåer tagna beslut, utan man försöker koppla ihop det.
Men det är där ni är lite oense om vilka beslut som ska tas var, kan man säga.
Ja, alltså så här är, för att backa på den här frågan, Vi är inte oense. Det finns olika partier som förespråkar olika saker.
Mm.
Vi i Folkpartiet pratar bland annat om någon sorts europeisk matpolis. Det vill säga, jag vill veta, när jag köper ett paket kött,
yep,
så vill jag veta så här, om det som står på etiketten stämmer ihop med innehållet.
Men det gör det väl?
Nej, för att hade det gjort det så skulle du inte ätit häst i lasagne, vilket du gjorde.
Men vi kom ju på det ju.
Jo, efter ganska många om och men. Men du funderar inte på så här, hur många andra saker som jag har i köket som är någonting annat än det står på etiketten.
Det är därför du bryr dig om som en politiker. Jag förutsätter att folk inte ljuger för mig.
Nej, men hade de nationella kontrollen räckt så skulle vi inte ätit häst i lasagne. Det vill säga.
Ja, just det, för det kom någon annanstans ifrån.
Ja, alltså någon har mutat någon som har satt det där etiketten på. Och även maten som du äter är allt mer kommer från alla europeiska och egentligen alla världens länder. Och då måste någon kontrollera det. Då måste någon säga så här, vi faktiskt behöver veta vad står på etiketten vad jag äter. Och det är bara Folkpartiet som pratar om att ha en europeisk matpolis. Bara vi. Och då säger du så här, det är logiskt. Ja, men om det är logiskt, gå och rösta folkpartister.
Ja, det
är konstigt. Okej,
jag ska inte... Hur länge har du pluggat för detta?
Hur menar du då?
När sa du så att jag ska komma in i EU-parlamentet, så måste jag läsa på en jäkla massa. Det här är inget som du som integrations...
Nej, jag har inte pluggat för detta faktiskt. Det här är, när man sysslar på en politik så faller de där saker ganska naturligt in. Men mitt intresse för EU började eller startade i bosniska kriget. Jag var en av de där som upplevde kriget i forna Jugoslavien i Bosnien. Jag var i Sarajevo och var utsatt för ganska sådana saker som man inte vill berätta i den här podden, om man säger så.
Mm.
Så här, det är ganska svårbeskrivliga saker. Och då fattade jag att ingenting av detta som har hänt mig, ingenting, varken mig, mina vänner, mina väninnor, alla de där människorna som dog, de skulle inte gjort det om vi var en del av EU.
Okej, okay, så där föddes någon slags...
Och då var det så här, det här är lösningen på det som på problematiken som jag upplever nu. Mm. Och det var då det föddes. Det var då det föddes tanken så att det här behöver... Det var egentligen anledningen till att jag blev liberal.
Mm.
Det är så här, först kom det där idén att det är EU, och så var jag uppvuxen i ett kommunistiskt system, då blir man väldigt lätt liberal.
Va? Ja, det kan jag tänka mig.
Och sen har jag sett nationalismen som härjade. Så jag hade inget annat val än att vara liberal och Europavän.
Men därifrån till att veta exakt vad som händer med fisken och grejer. Jag tänker, men du måste ändå ha läst igenom en massa dokument.
Jo, men det gör, fast när man fungerar. Är i politiken så läser man det. Man funderar själv på det. Det du också gör det när du... Saker som intresserar dig. Du sitter och funderar på så här... Jag vill läsa en bok om det, och så funderar du själv så här, men är det här bra sätt att hantera just den problematiken och så vidare. Alltså, det är naturliga intresse för saker som du är intresserad av. Det finns saker som jag inte har minsta koll på, såklart.
Telefoner
har jag koll på, men
fan, jag tänkte att jag kunde vinna någonting.
Ja, telefoner har jag koll på. Jag har ingen koll på grisar och så här, kusser. Jag är ledsen, men jag kan inte för mycket om det.
Vet du vad,
och jag är bara jätteglad att det finns Marie Paulsson som kan allt om detta. Det,
är så, heter, det känns vet så här, vad arten ko heter?
Vad säger?
Vad koarten heter?
Nej.
Nöt. Visst är det roligt? Vi är vuxna människor som fortfarande tycker det är otroligt. Men i alla fall, det kan du ta upp på EU-nivå. Det kan inte kallas nöt längre. Kommer du ge dig in, om du inte kommer in i EU-parlamentet, ska du försöka ta dig in i riksdagen då?
Nej, jag sitter inte på någon annan lista.
Okej, okay, så detta är allt eller inget nu?
Det är allt eller inget.
Wow. Den här,
det och nu, ställ inte... Följ frågan. Så vi går till nästa fråga.
Ja, det gör jag, men undrar vilken det kan ha varit. Nu vill jag ställa den.
Nej, men det är så här, och vad händer om du då inte kommer in? Vi går nu och försöker komma in.
Nej, det tänker vi. Det är klart att jag ska komma in där. Men då har du väl alltid Sveriges Radio eller någonting?
Nej, jag har sagt upp mig från regeringskansliet. Så. Men du, vi jobbar på att komma in, och allt som jag gör jag just nu med tanke att det ska gå vägen.
Ja, det är löjligt annars, såklart.
Man skulle inte driva en
valkampanj. Men du är inte statssekreterare hos integrationsministern just nu?
Eller? Nej, det har jag sagt upp mig också ifrån.
Vad gör ens, eller vad är Vad gör man då?
Brottar ner andra alltså, statssekreterare.
Men det, alltså, du är man någon slags som en presssekreterare?
Nej. Alltså, det enklaste beskrivningen av det jobbet är det som engelsmännen har. Engelsmännen kallar den positionen för junior minister. Ja, alltså någon sorts ung vice. Alltså
så sorts, om han skulle göra något dumt och bli avsatt så skulle du...
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Men det är någon sorts, det är en person som sysslar med väldigt mycket att genomföra det som ministern egentligen har sagt.
Okay.
Så du ska någon sorts se till att det där fungerar både på departementet och i verkligheten.
För det, jag undrar vad integrationsministern gör. Se till att folk inte har burka.
Nej,
nu äter du bacon verkligen, för helvete.
Verkligen inte.
Nu är du i Sverige.
Verkligen inte.
Nej,
det är verkligen inte det. Det är verkligen integrationsminister.
Det är bara att lära sig språket, är det handlar om. Integration kan ju vara vad som helst, men
det. Nej, alltså, nej, det är verkligen inte det. Integration är en känsla, en process som leder till en känsla av tillhörighet.
Okej.
Är du med?
Ja, jo,
nu går vi. Det här är väsentligt. Nu har jag sagt någonting
för att
nu har jag sagt någonting väsentligt så du ska så tänka på oss. Nu sa han någonting.
Säg det igen då.
Integration är en process som leder till känsla av tillhörighet.
Hur fixar en politiker?
Jo. Ja, men vänta. Mm.
Okay.
Det är alltså känsla som gestaltas eller som uttrycks när jag säger så här, det här landet är mitt.
Mm.
Då är man integrerad. När man säger, det här landet är mitt. Ja. När samhället säger, det här landet är ditt. Du är en del av oss.
Just det.
Det är en enorm vacker tanke. Det är en enorm vacker tanke. Det är så här, du är en del av oss. Och personen säger, jag är en del av er.
Mm.
Det är integration. Och sen, hur fixar han en politik? Jo, sen går det, vissa olika, politiken sysslar inte med känslor, politiken sysslar med olika instrument för att komma dit. Nämligen, lära sig språket, få jobb, leva i ett icke-diskriminerande samhälle, göra olika saker, skaffa sig kunskaper om landet för att lättare komma till en känsla som heter, det här landet är mitt.
Men lära sig språket är ju någon annan slags institution. Det är väl Migrationsverket som fixar, eller jag vet inte.
SFI heter det.
Jobb fixar arbetsmarknadspolitikerna.
Ja.
Vad gör integrationspolitikerna då?
Jo, men de styr alla de där olika organ och myndigheter som ser till att du lär dig språket, att du får jobba, att. Det är det som är ministerns jobb. Inte att själv gå in och försöka lära folk språket, utan att säga människor ska lära sig språket och då ska vi göra så här för att de ska lättare lära sig språket.
Okej, för det integration tycker jag förknippar jag med Sverigedemokraterna. Det är de pratar om hela tiden.
Nej.
Alla måste integreras och så säger folk,
nej, Sverigedemokraterna har inget. Sverigedemokraterna vill inte ha en integration. Det är det som stör dem. Det är det som är hela poängen. De använder sig av, de överdriver integrationens misslyckande för att egentligen med hjälp av det stänga gränsen. De vill egentligen inte ha invandrare. Så de överdriver integrationens misslyckande.
Mm.
Det som står dem mest är goda exempel på integration. Förstår du? Jag är så här avpixlat, så här, brukar skicka så här öppet brev var tredje månad till mig. Och jag tänker, ja, men jag vet inte varför jag läser dem inte. De tror att jag läser inte. De gör mig inget. Men det är någon sorts... De tycker att det där, de visar bilder, vad gör Avpixlat? De visar oss bilder på Rosengård, Tensta, Rinkeby, vad det må vara.
Och så säger de, vad dåliga.
Och så säger de, kolla, vad dåligt integrerat. Det här är Lill Arabia.
Mm.
Vad är undertexten i den här meningen? De här människorna kommer aldrig att bli en del av oss. Det är det de säger. Och när jag visar dem så här, till exempel för den bosniska gruppen, den enormt goda integrationsprocessen som har varit verkligen så här, bosniernas barn pluggar mer än inrikesfäddas barn. Det är så här, jobbar mer än inrikesfäddas, så säger jag, vad vill ni ha mer? Då är de jättestörda. Då vill de säga, nej men så är det inte så här, det finns inga goda exempel för att de använder sig av integrationsmisslyckande för att säga, därför behöver vi stänga gränser. De har ingen integrationspolitik. De vill inte ha det. De tycker det är jättejobbigt att behöva ha det. För att då skulle folk integreras och det vill de inte ha.
Men det här är intressant. Invandringspolitik då? Jag såg på Aktuellt häromdagen så stod, de hade en undersökning och frågat folk, vilka partier har den bästa invandringspolitiken? 50% hade sagt att de inte visste. Och jag vet inte, finns det olika invandringspolitiker? Eller är det 7-1?
Ja, men nej, jag tycker inte det.
Eller har alla partier alltså, avseende?
Jag tycker det är väldigt besvärlig invandringspolitik. Jag vet inte, jag skulle inte kalla det invandringspolitik. Vi har en politik för integration. Och det andra är migration, alltså vilka som går över gränserna. Och det är någon sorts, hur hanterar vi den?
Så att just själva invandringspolitik, det ordet egentligen...
Ja, jag tror att det var 70-någonting som vi ändrade det ordet och inte använde det sedan dess.
Ja, men det var kanske det som lurer mig, för Aktuellt hade du ändå bara igår. Och du är inte så konstigt att säga att man inte
vet.
Jag
tror de hade integration faktiskt. Jag är inte säker.
Nej,
inte
det,
säker.
Det var faktiskt inte det. Men det var att invandring är, alla bryr sig om det. Det är liksom en fråga som ligger väldigt högt på folks medvetande, just invandringspolitiken. Men... just migration då? Har alla partier samma sätt? Så här många ska komma in i Sverige? Det är ingen debatt.
Nej då. Men det har varit, alltså, i grunden kan man säga så här. Folkpartiet tillsammans med några andra små partier har alltid stått för en generös integrationspolitik, en generös migrationspolitik. Mm. Det har ofta varit de två stora partierna som har förhandlat om tuffare regler för migrationspolitiken. Nu har det inte hänt det under sista mandatperioden. För att, både för att vi är i en allians, och det har naturligtvis tvingat Moderata partiet att närma sig mer till de här tre partiernas mer generösa linje. Men också för att Sverigedemokraterna är inne. Så det är lite så här, man har inte velat någon sorts ge dem något vatten på sin kvarn. Men det var Socialdemokraterna och Moderaterna egentligen som alltid har haft lite tuffare politik än småpartierna.
Okej. Men ja, man får kolla upp det där om man är intresserad av det. För att man hör aldrig någon skillnad om det där.
Jag tror att initierade kommentatorer säger det rätt ofta. Vi ska inte ta namn. Olika politiska kommentatorer som kan det där brukar säga det där. Så det är småpartierna som står för öppenhet igen.
Okej, småpartierna då. Pratar man ibland i Folkpartiet om Jan Björklunds betyg? Och det ironiska då att just han vill att han ska plugga mer.
Vilka betyg då?
Han gick ut gymnasiet med 3,5. Och så säger han så här: skolan är viktig. Det tyckte du inte själv när du gick i skolan.
Men det kanske är just därför han tycker idag. Nej, det vet jag, jag visste faktiskt inte det.
Nu får vi hoppas att du kommer in i parlamentet. För jag tänkte att vi skulle avsluta här. Men jag önskar dig lycka till, för du verkar vara sugen. Så du som lyssnar, du kan väl rösta på Jasenko här. Det handlar om lite så himla glad om du hade gjort det. Men, och det bästa är att om du kommer in, när du kommer hem sen, så kommer alla tycka om dig mycket mer.
Är det så?
Ja, för då har vi hunnit glömma allt det dåliga med. Så är det med alla som är där nu. Nu vill du så, Marit, kan inte du vara statsminister nu?
Men hon är fantastiskt bra, det är det som är hela poängen.
Nej, det är inte det, det är det att vi glömt alla hennes dåliga sidor. Men de kommer fram nu igen och man ser henne på tv. Så säger man, nej.
Gud. Nej, hon är jättebra.
Tack så mycket för att du kom hit i alla fall. Tack också du som lyssnar. Och tack till Unsworn Industries skulle jag också vilja säga. Och du som lyssnar får gärna gå in på de sociala medierna. Och vet du förresten vilka de är? De sociala medierna.
Ja, jag försöker vara där.
Vilka är de då?
Twitter och Facebook.
Exakt. Och där kan du till exempel diskutera om du tycker Jasenko är bäst eller sämst. Nu säger vi tack och hej, kramis.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.